Det här är P1, Sveriges Radio.
En vecka sedan svenska journalisten Joakim Medin greps i Turkiet.
Det som nu har hänt, det har inte ens funnits i liksom marginalen av min riskanalys eller av det Joakim kan bedöma.
Vem bär ansvaret när chattbottar snackar skit?
Jag kunde nästan inte tro det. Jag blev chockad. Jag kände en oro. Jag blev rädd.
Och som en sidenskarf som väcker frågor om DNs opartiskhet.
Det finns citat från henne där hon säger att hennes verk måste först dras i smutsen innan dess sanna mening skulle komma fram.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Sen förra helgen sitter frilansjournalisten Joakim Medin i Silivri-fängelset utanför Istanbul i Turkiet. Han skulle vara 3 dagar i landet för att bevaka de stora demonstrationerna som följt efter att Istanbuls borgmästare blivit avsatt och fängslad. Nu sitter ironiskt nog både borgmästaren och Medin i samma avdelning i fängelset. Och båda anklagas i vaga termer för terrorbrott. Vår reporter Lasse Truedsson har försökt förstå varför en svensk frilansreporter gripits och vad det säger om läget i Turkiet idag. Vi ska börja det här reportaget hos Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson.
Det finns ju både bra och dåliga saker med att Turkiet bedömer att han är en högprofilerad fånga av det här slaget. En fördel är att det är bättre standard på det här fängelset än på andra turkiska fängelser. Han kan äta sig mätt, han kan träna, det finns en liten trädgård att gå ut i. Han kan samla mental styrka för det som kommer.
Kan man i Turkiet rapportera fritt om vad som händer i landet?
Nej, det är inte entydigt som i vissa länder där man mister huvudet för minsta lilla.
Natan Sachar är utrikesreporter för bland annat Dagens Nyheter. Han har bevakat Turkiet sedan 1980-talet och besökt landet många gånger.
Alltså det här som att de har gripit flera främmande journalister de senaste veckorna, det är en upptrappning från regimens sida. Jag som har varit där så många gånger och skrivit också under oroliga tider har aldrig känt att just jag kan råka illa ut, utan jag har intresset har koncentrerats till de inhemska journalisterna, och de har ju då tagit risker och ibland också mist sin frihet.
Journalister har varit under press i Turkiet så länge där funnits medier, men hur hårt medieklimatet har varit har varierat. När Recep Erdogans parti AKP kom till makten för snart ett kvartssekel sedan blev det töväder med friare debatt.
De hade vinden i ryggen och de hade den bildade medelklassen i hög grad med sig, så att det råkade bli ganska behagligt för alla parter. Men sen när regeringen trasslar till det för sig på olika sätt och medierna börjar kritisera, då blev det dramatiskt.
Sedan ett kuppförsök 2016 har trycket hårdnat. Många inhemska journalister har fängslats eller tvingats i exil.
Idag så kan man väl säga att det är idealister som väljer det här yrket i Turkiet.
De senaste veckorna efter att regeringen avsatt och grep oppositionens presidentkandidat till lika Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu och det möttes av enorma demonstrationer har läget hårdnat ytterligare och många reportrar gripits, bland annat från brittiska BBC och franska AFP. Men gripandet av Joakim Medin sticker ut. Han greps direkt på flygplatsen utan att ha hunnit vare sig se något eller rapportera något.
Han åkte dit och skulle bara vara där i några få dagar.
Andreas Gustafsson på Dagens ETC igen.
För att bevaka demonstrationerna på enklast möjliga journalistiska sätt. Ge sig ut på gatorna, prata med oppositionsröster, prata med Erdogan-anhängare. Ge en nyanserad bild av situationen.
Det är inte första gången Joakim Medin grips, och han har dessutom jobbat mycket med att utbilda andra journalister i hur man ska förhålla sig om man tas till fånga.
Han har erfarenheten och han har också principerna. Joakim är beredd att offra väldigt mycket för sin journalistik, för de stora värden som vi ibland pratar om, men som faktiskt kanaliseras in i det han råkar ut för nu. Demokrati, yttrandefrihet, möjligheten för oppositionella att höja sin röst. Det är extraordinära, bland annat, förutom att en svensk journalist sitter inspärrad hos det allierade Turkiet, är ju att Joakim ska få barn om några månader. Det är inte svårt att föreställa sig att det är någonting som finns i hans tankar där han sitter just nu. Han vill hem.
Joakim Medins familj, hans fru jobbar på Dagens ETC, har anlitat en turkisk advokatbyrå specialiserad på att företräda journalister. Sådana finns i ett land där journalister med jämna mellanrum grips.
Just nu kan inte de bedöma exakt vad han anklagas för eller vad det finns för grund för de anklagelserna.
Har du varit i kontakt med UD och kan du säga något om vad de kontakterna ger?
För två personer är den konsulära sekretessen bruten, och det är för mig som är Joakims arbetsgivare och för hans hustru Sofie. Vi sitter alltså i möten med UD som är konfidentiella. Bilden jag har efter den dialogen är att det görs insatser för Joakim, och jag tror utrikesministern när hon säger att regeringen ser att det är av väldigt hög prioritet.
För ganska exakt 10 år sedan var Joakim Medin i en liknande situation när han fängslades i Assad-regimens Syrien. Den gången var han också frilans med uppdrag för bland andra Dagens ETC, även då med Andreas Gustafsson som redaktör.
Han skriver själv, Joakim, i en text han publicerade nyligen om hur den upplevelsen har format honom. Att den både har gjort honom stark, att han vet att han klarar det, men när han väl började konfronteras med sina minnen också inser hur djupt det har påverkat honom. Han skriver att han har svårt för stängda utrymmen där han förlorar kontrollen. Sånt är ju svårt att inte tänka på just nu som Joakims uppdragsgivare och vän.
Den gången frigavs Joakim Medin till slut i en fångutväxling. Kurdiska styrkor i Syrien hade tillfångatagit personer som Assad-regimen ville få frigivna, och i utbyte släpptes bland andra Joakim Medin och hans syriske tolk. Men han har fortsatt att göra reportageresor. När han nu ville åka till Turkiet diskuterade han och Andreas Gustafsson riskerna. Men det som hänt, det föresvävade de aldrig.
Det som nu har hänt, det har inte ens funnits i liksom marginalen av min riskanalys eller av det Joakim kan bedöma.
Var inte du och Joakim själv också lite naiva när ni inte föreställde er den här situationen, att något värre än avvisning på flygplatsen skulle kunna hända?
Så det har ju aldrig hänt en utländsk journalist i Turkiet att klorna slår till på det här sättet. Då har det varit dubbla medborgarskap inblandade eller så. Sen är ju både Joakim och jag är naturligtvis medvetna om att Turkiet vet vem Joakim Medin är. De vet vad som skrivs om Turkiet, rapporteras om Turkiet i andra länder. Så att det har vi ju förstått.
Under veckan har det uppstått en diskussion om att Joakim Medin inte ansökt om en journalistakkreditering till Turkiet. Bland annat har det i branschtidningen Dagens Media kritiserats av säkerhetschefer på 3 stora svenska mediekoncerner som säger att en reporter aldrig ska resa utan alla papper på plats.
En journalist som Joakim Medin får inte akkreditering i Turkiet. En journalist, vem som helst, som säger jag vill resa in för att bevaka demonstrationerna kommer aldrig att få akkreditering. Eller sitta och vänta om 2 år på beslut om akkreditering.
Det har ju framkommit i branschpressen en del kritik mot det. En del stora mediehus har sagt att så skulle vi aldrig göra.
Jag kan bara konstatera att diverse frilansare skyndade till och sa, men vad spännande, den och den koncernen, att ni säger att ni inte arbetar så. För jag har gjort uppdrag för er utan akkreditering i länder som är potentiellt problematiska att arbeta i som journalist.
Tillbaka till Natan Sachar. Även han har många gånger rest till Turkiet utan journalistakkrediteringen.
Jag var noga med det i början, men på senare år så har jag avstått från
den där proceduren, därför att man vinner ingenting på det, utan tvärtom kan det hända att de vill veta en massa saker om vem man ska träffa och vem man har träffat.
Andreas Gustafsson påpekar att Turkiet aldrig har tagit upp frågan om Joakim Medins akkreditering.
Det är ju en icke-fråga i det Turkiet håller på med nu. Det är ju uppenbarligen någonting som har förberedits. De talar om en efterlysning, det talas om förolämpning mot presidenten och att på något vis då ha för nära kopplingar till den kurdiska rörelsens militanta grenar. Hur man reser in i landet, det är en svensk diskussion som förs helt vid sidan av den stora rättssaken som pågår parallellt i Istanbul just nu.
Men i grunden är Andreas Gustafsson mest nöjd med hur svenska och internationella medier har engagerat sig för Joakim Medin.
Jag tycker mediebranschen har agerat exemplariskt den senaste veckan i att oavsett vad man tycker om dagens etc., oavsett hur man värderar Joakim Medins arbete, så uttrycker man bara absolut solidaritet över att en yrkesutövande journalist behandlas så här. Alltså det är en total kollegialitet som går bortom grollet vi håller på med annars, och det är väldigt fint att se. Det är berörande för oss som arbetar på dagens etc. Liksom alla utspel noterar vi.
Sist här hörde vi Andreas Gustafsson, chefredaktör för Dagens ETC. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några små, delikata medienyheter från veckan som gått.
Göteborgspostens reporter skulle prata i 25 timmar i en livesändning.
Men redan nu så märker jag att det är ganska tufft med att hålla igång att prata.
Det här som ett experiment efter rubrikerna i veckan om den demokratiska senatorn Cory Booker som slog rekord när han pratade i över 25 timmar i den amerikanska senaten som en protest mot Trump-administrationen. Men GPs experiment gick inte riktigt lika bra. Facket blev uppmärksammat och konstaterade kvickt att skyddsombudet inte blivit kontaktat. Ledningen valde efter det att stoppa sändningen som då bara pågått i omkring en och en halv timme. Det här skriver tidningen Journalisten. I ett unikt avgörande slår nu förvaltningsrätten fast att myndigheter kan inneha utgivningsbevis. Myndigheten Formas, som ger ut webbtidningen Extrakt, fick avslag från mediemyndigheten när de ville förnya sitt utgivningsbevis år 2023. Mediemyndigheten menade att de hade omtolkat lagen och ansåg att myndigheters webbtidningar inte längre skulle omfattas av grundlagsskyddet. Formas överklagade beslutet och fick rätt i förvaltningsrätten, som nu skickat tillbaka ärendet till mediemyndigheten för ny handläggning. Staffan Heimersson får sparken från Aftonbladet. Reporten som varit knuten till tidningen i över 60 år och skriver två krönikor i månaden berättar att tidningen uppger ekonomiska skäl till avskedet. Expressen Kultur publicerade Heimerssons brevsvar till publisher Lotta Folker där han bland annat skriver att han tycker att han borde vara en grabb värd att satsa på. Och enligt tidningen Journalisten har Heimersson i veckan fått ett nytt uppdrag för just Expressen Kultur. Och så kan vi berätta att journalisten Åke Pettersson, som i mer än ett kvartssekel bevakat mediefrågor här i Sveriges Radio i programmet Vår grundade mening och publicerat, har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 77 år gammal.
Chattbottar som kan svara på publikens egna frågor håller på att bli en ny standard på landets redaktioner. Det är snart snudd på lika självklart som pushnotiser, sökfunktioner och egna poddar. Nyligen lanserade Sveriges Radio sin egna chattbot, och i samband med Allsvenskan premiären för en vecka sedan så släppte Expressen sin fotbollschattbot. Men hur säkert är det att lämna ifrån sig en del av det journalistiska uppdraget till en chattbot som saknar såväl medieetiskt kompass som grundläggande förståelse för vad som är fakta och vad som är fiktion? Det kanske är framtiden, men det kan också bli riktigt tokigt. Som i fallet Arve Hjalmar Holmen.
Jag som många andra människor i världen har varit nyfiken på ChatGPT och vad man kan få ut av ChatGPT.
Arve Hjalmar Holmen är en helt vanlig man från Norge som numera är bosatt i Belgien. Han är den enda som heter som han gör, men han är inte känd, inte offentlig. En helt vanlig trebarnsfar som jobbar på ett museum i Bryssel. Som många av oss är nyfiken på ny teknik. Han frågade chatbotten ChatGPT, vem är Arve Hjalmar Holmen?
I början så fick jag bara sådana löjliga svar. Jag är en politiker för Centerpartiet i Norge. Jag är redan död. Så det tänkte jag, ja, det var ju absurd. Jag fick ju skratta lite. Och så fick jag svar på att jag var en CEO av ett norsk företag. Och så fick jag var någon berömd forskare eller en väldigt, väldigt viktig akademiker eller vetenskaper.
Men från att det var lite lustigt med de påhittade beskrivningarna om Arve Hjalmar Holmen som en framstående forskare eller död centerpartist, så blev det med ens isande obehagligt i chattbottens fantasivärld.
Och så plötsligen fick jag det här hemska där den blandade grejer ifrån mitt riktiga liv. Att jag har 3 barn, 3 pojkar. Att jag har någonting med Trondheim att göra. Och det den sa, det var det att jag blev synd i Norge för att jag hade dödat 2 av mina 3 söner.
Och det händer att chattbottar gör så här, hittar på ur tomma intet. Det brukar kallas att den hallucinerar.
Jag kunde nästan inte tro det. Jag blev chockad. Jag kände en oro. Jag blev rädd. Jag tyckte att det här är omoraliskt. Det här är inte rätt. Och så tänkte jag, vad om andra människor får det här svaret eller liknande svar från ChatGPT? Det kan ju få konsekvenser för mig. Inte bara för mitt renommé, mitt rykte, men det kan ju vara om jag söker på något jobb och någon ställer en sån fråga som är där och så vidare. Jag hade många hemska hypoteser i huvudet.
ChatGPT är den största chatbotten i världen med 300 miljoner användare dagligen. En fjärdedel av alla svenskar använder tjänsten. Och samtidigt börjar allt fler medier skaffa sina egna chatbottar. Som små digitala husalfer står de till publikens förfogande.
Det finns uppenbarligen en efterfrågan på att ta del av journalistik på det här sättet.
När det kommer till mediers egna chattbottar så var Aftonbladet pionjärer. Martin Schori är Aftonbladets AI- och innovationschef och ställföreträdande ansvarig utgivare.
Och sen så tror jag väl att det här kommer bli lite av en hygienfaktor. Det här är ett nytt sätt att ta del av journalistik. Det är ett väldigt bra sätt att ta del av journalistik skulle jag säga, för att det är personaliserat. Man kan ställa frågor exakt kring det man vill veta och det är lätt att hitta.
Aftonbladets läsare kan ställa frågor till chattbotten som då letar efter svaret i tidningens arkiv. Den kan inte ta information från andra källor.
Det finns ju ett ganska vanligt problem får man säga, med chattbottar överlag. Jag har tenderat mycket till att hallucinera, som man säger, att hitta på svar, fylla i själv när den inte hittar någonting så att säga. Och det gör ju inte vår chattbot, utan där har vi lagt ganska mycket resurser på att den just då inte ska göra så.
Hur har ni liksom säkrat att den inte ska kunna hallucinera?
Ja, men det kan man göra. Alltså, men i grunden så är det just det att den, om den inte vet svaret så måste den säga det helt enkelt. Och sen finns det en hel del man kan göra rent tekniskt kring det också.
Vem bär det publicistiska ansvaret för vad den säger och vad den faktiskt också publicerar?
Ja, men det är ju väldigt enkelt. Det är ju vi som gör det. Aftonbladet ansvarar för allt som vi publicerar, oavsett om det är en reporter eller om det är en AI eller om det är en debattartikel. Alltså vi ansvarar för allt som vi publicerar.
Ja, men det här har ju aldrig prövats inom det medietiska systemet skulle jag säga.
Vad skulle hända om mediers chattbottar skulle lämna sin insnitslade lilla bana och faktiskt börja hallucinera? Medieombudsmannen Kaspar Opitz har hittills inte fått in något ärende som rör det här.
Men redan nu kan man säga att det kommer nog bli svårt för oss att göra någonting åt det.
På vilket sätt?
Alltså en publicering som skadar någon ska ju vara spridd på något sätt. Det är massmedier vi pratar om, alltså mediet i massorna. Och här är det ju ingen spridning egentligen förutom för den person som har ställt en fråga eller som har använt den här botten då.
Det kan ju vara så att en chatbot ger samma svar till flera personer. Det vet man ju inte.
Nej, precis. Men det är väldigt svårt för mig då som ändå säger att ja, kanske kommer den här skadliga uppgiften nå en massa andra människor. Även om det som står i den här chatboten då, eller det svar den ger är förfärligt, så är det svårt att säga att det är medietik.
Vem skulle i ett sånt då hypotetiskt läge bära det publicistiska ansvaret?
Jag tror så här, mediehusen får väl ha koll på sina chatbotar helt enkelt och se till att de svarar på ett bra sätt. Och sen kommer de kanske inte alltid göra det, men då får man justera efterhand. Men så länge inte skadan är spridd till liksom en krets som kan ta del av en skadlig uppgift, ja, men då är det i alla fall ingen oförsvarlig publicitetsskada. Då är det måhända en usel chatbot. Men det är någonting annat, skulle jag säga.
Någonting som skulle kunna nå en rättslig prövning är Arve Hjalmar Holmens fall. Han kontaktade organisationen Noib som är baserad i Österrike och som jobbar med att verkställa att GDPR fungerar och efterlevs genom att skicka in klagomål till tillsynsmyndigheter. Svenska Joakim Söderberg är juristen på Noib som fått Arve Hjalmar Holmens fall på sitt bord.
Den typen av fabrikationer, det är helt enkelt olagligt att göra under reglerna i GDPR. Personuppgifter ska vara korrekta. Att säga att någon är en mördare är en personuppgift.
Bakom ChatGPT står AI-bolaget OpenAI. Att deras chatbot kommer med egna utsagor när den inte vet svaret på saker är ett känt problem. I ett uttalande skriver bolaget att det varit en bugg i en tidigare version som nu är åtgärdad. Men enligt Joakim Söderberg så kvarstår problemet. De har nu skickat in klagomålet till myndigheten Datatilsynet, Norges motsvarighet till svenska integritetsskyddsmyndigheten.
Vi skulle gärna se att den norska myndigheten utreder det här i sin liksom helhet så att den här typen av felaktigheter inte uppstår igen.
Har ni hört något från OpenAI?
Vi har hört lite grann från OpenAI, men jag kan inte gå in i detaljer i en pågående process.
Men vad tror du, vad skulle det innebära om det faktiskt fick någon form av konsekvenser för OpenAI?
Ja, alltså i den bästa av världen skulle det innebära att våran köpkraft i Europa, att det ändå liksom är en stor marknad, leder till att modellerna skrivs om helt enkelt.
Man måste inte glömma att ChatGPT är ju ingen person. Det är mer som ett Frankenstein-monster.
Tillbaka till Arve Hjalmar Holmen igen.
Kanske det här kan visa att vi inte bara behöver luta oss tillbaka och låta stora teknologibolag ensamma bestämma hur teknologin ska evoluera. Om att vi alla har ett ansvar att säga ifrån när sådana mäktiga bolag eller aktörer bryter mot våra lagar.
Sist här hörde vi Arve Hjalmar Holmen. Det pågår just nu en infekterad konflikt inom stiftelsen som förvaltar Hilma af Klints konst. Majoriteten i styrelsen, ledamöter som är medlemmar i Antroposofiska sällskapet, vill att verken som stiftelsen äger ska visas för alla. Medan stiftelsens ordförande Erik af Klint vill att världsberömda målningar ska förvaras i ett tempel och att bara de som är andligt sökande ska få ta del av konsten. Eftersom det var så konstnären själv ville ha det, menar han. Ja, det är en häftig strid som rasar inom styrelsen i Hilma af Klint stiftelsen. En strid som nådde allmänhetens ljus i mars genom Dagens Nyheters långa och granskande reportage om det. Så man kan ju tycka att det inte var så lite dålig tajming när en sidenskarf med just ett Hilma af Klint tryck på plötsligt dök upp som ett lockande medlemserbjudande på tidningens sajt.
Ja, vad ska man säga om det då?
Det här är Erik af Klint, adelssläkting till Hilma af Klint och ordförande i Hilma af Klint stiftelsens styrelse. Och den aktuella skarfen som det här reportaget handlar om, ja, det är en sidenskarf med Hilma af Klint-mönster som kommer i 4 olika färger och som Dagens Nyheter-prenumeranter just nu erbjuds köpa till ett förmånligt pris.
Nej, men att kommersialisera Hilma och Klints konst är ju mot stadgarna, så kan jag säga.
Ja, konflikten inom styrelsen handlar alltså om de runt 1300 verk som Hilma af Klint-stiftelsen äger. Majoriteten av styrelsen, de som är medlemmar i antroposofiska sällskapet, vill att konstverken ska bli tillgängliga för alla. Att de ska kunna säljas och visas på museum. Något som ordförande Erik af Klint alltså menar går emot stiftelsens stadgar. Men det här, skulle det här vara ett bra exempel på hur du vill att det inte ska se ut?
Om du frågar mig, vad ville Hilma? Det är en annan fråga. Och då skulle jag säga att hon ville att hennes verk skulle visas i ett tempel och inte utanför. Ett tempel, det är ju en plats där man visar aktning och respekt för vad som finns där inne. Och det var ju så hon menade att man skulle komma och se det här verket, just fyllt av respekt och med en önskan att få en andlig vägledning. Och det kanske inte är vad en scarf står för, eller strumpor och mattor, eller ens planscher faktiskt, ja.
Men om man är DN-prenumerant och har tagit del då av den här journalistiken, och så kommer då Dagens Nyheter med det här erbjudandet att köpa en sidenscarf med Hilma af Klint-tryck till ett förmånligt pris. Det här betyder väl ändå att ni har tagit ställning i den här konflikten som ni granskar?
Nej, jag skulle säga att det här betyder att vår redaktion och de kommersiella delarna av vårt företag koordinerar inte vad de gör överhuvudtaget.
Nej, okej. DNs chefredaktör Peter Wolodarski tycker inte det. Men det är väl ändå ett lustigt sammanträffande?
Jag tycker det här är ett väldigt bra illustration av att journalistiken är oberoende. Därför att just det där erbjudandet till prenumeranterna har planerats helt oberoende av redaktionens arbete utan någon kunskap om vad redaktionen håller på med. Och långt innan den här publiceringen. De råkar sammanfalla, men jag skulle säga att jag skulle vara mycket mer bekymrad om det var tvärtom, att det pågick någon form av koordinering här med journalisterna. Men det kan jag garantera att det gör det inte.
Det är inte så att de som sitter med erbjudarna har läst granskningen och sagt, just det, vi har ju scarfen, lägg ut den.
Nej.
Det ska sägas att Erik af Klint har haft andra invändningar mot DNs rapportering. Han tycker att den har tiltat och ger slagsida åt antroposoferna. Peter Wolodarski säger att tidningen inte har något barn i rapporteringen. Att journalistiken varit och är opartisk. Men åter till sidenscarfen.
Ta det från början så jag fattar vad vi pratar om.
Varje Jylländare är talesperson för Hilma af Klint-stiftelsen.
Det visar ju precis det som många försöker säga, att den här konsten är till för alla. Så det är roligt tycker jag.
Inga hard feelings så?
Verkligen inte. Men sen ska man ju komma ihåg att de produkter som säljs med Hilma af Klint, de tillhör ju inte på något sätt stiftelsen Hilma af Klint. Eftersom alla de rättigheterna har gått ut, så det finns ju jättemånga människor som använder Hilma af Klints konst i kommersiella syften som ligger helt utanför stiftelsen.
Ja, vad tror du hon skulle säga om hon fick veta att hennes konst användes på det här viset?
Ja, nu kan man säga att hon profetiskt talade om detta.
Erik af Klint igen.
Det finns citat från henne där hon säger att hennes verk måste först dras i smutsen innan dess sanna mening skulle komma fram. Så att hon var nog inne på den linjen.
Det var egentligen det som jag hade.
Ja, det var en liten sak. Det var en förvånande vinkel, måste jag säga. Så bra då.
Sist här i Alexandra Sandemalms reportage hörde vi Erik af Klint. Och så har vi ett förtydligande. I programmet sa vi tidigare att Erik af Klint velat avsätta resten av styrelsen, men att han i veckan fick avslag i Stockholms tingsrätt. Men Erik af Klint hade även begärt att styrelsen skulle avsättas direkt i väntan på tingsrättens slutgiltiga besked. Och det var den begäran som han fick avslag på. Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.